Är Anna Kinberg Batra Moderaternas Mona Sahlin?
Jag har läst allt om tidigare landshövdingar som har varit i blåsväder.
Och hur ska egentligen Ulf Kristersson hantera det här?
Det här är, vad fan var det nu? Det här är politiken. Det här är politiken med...
Henrik Torehammar.
Henrik Torehammar var det. Och sen hade vi Maggie Strömberg och den sista är...
Torbjörn Nilsson.
Torbjörn Nilsson, så är det.
25 stycken sverigedemokrater i Stockholm vill åt Anna Kinberg Batra, landshövdingen i Stockholm.
Som har förekommit i medierna på sistone. Vadå vill åt? Vad menar du med vill åt?
Nej, men de ger sig nu ut och kritiserar henne. Och
de tycker att hon ska avgå.
Exakt. Det är väl att vilja åt någon. Jag menar, tidigare så har ju avgångskrav och politisk kritik eller kritik från politiker kommit från vänster. Det är ju ändå intressant att nu är det Tidöavtalet, regeringsunderlaget, som kritiserar Anna Kinberg Batra.
Det är väl Sverigedemokraterna i Stockholm. Jag vet inte hur mycket man ska räkna dem i tidelaget. De är ju inte ens de liksom Moderaterna i Stockholm. Vi får knappt samarbeta med dem.
Jag känner inte igen ett enda namn på listan. Alltså toppnamnet i Stockholm, Julian Kron, var ju inte med. Men däremot kunde man ju notera Tobias Andersson, en mer profilerad sverigedemokrat.
Mm-hmm.
Ordförande i näringsutskottet. Känd för att twittra.
Ja.
Han länkade den där artikeln igår på forumet X och skrev: bra att avgångskrav lyfts mot Anna Kinberg Batra. Sen, punkten är ju aggressiv i Tobias Anderssons generation. Sen, sen det här förstår inte Tobias någonting av, men så är det.
Har de inte lärt sig interpunktionsregler?
Men sen så försvann den där tweeten ganska snart. Och då skrev han, sen la han ut artikeln igen. Och då stod det bara, då hade bara liksom rubriken följt med: SD i Stockholm, Anna Kinberg Batra måste lämna jobbet.
Ett konstaterande utav fakta, inte ett omdöme om att den som mäktiga SD-Tobbe, han som vann valet bara genom en tweet, att liksom han nu har ställt sig bakom och vill få bort den där korrupta kvinnan.
Känns det som en liten tillsägelse här, eller tror ni att han själv kände att det där blev inte riktigt bra?
Det kanske känns som en tillsägelse, men oavsett så är det ju intressant att Sverigedemokraterna ger sig in i det här. För det som senaste turen i soppan kring Anna Kinberg Batra, så måste man ju ändå säga att det där trycker regeringen rätt mycket.
Ja,
alltså en sak är ju att sossar klagar.
Men det är ju inte så många aktiva, alltså det är ju mer ledarsossar än...
Alltså ledarskribenter.
Exakt.
Och det har ju, ska vi också säga, att det har ju inte varit tyst ifrån högerns opinionsskribenter i frågan heller. Utan de har ju också poängterat att det här ser inte så bra ut, det du har gjort, Anna Kinberg Batra. Och vad är det hon har gjort då? Jo, men det börjar ju liksom med diskussionen om hur hon har rekryterat en ny planeringschef genom en lapp i receptionen.
En annons, säger hon.
Ja. Mm. Och det här verkar inte vara helt okänt sätt att göra rekryteringar.
En sökande.
Ja, och det var ju Anna Borgs. Anna Borgs, också känd som moderat, jobbat mycket med kunniga Stockholmspolitiker, andra. Men kanske också pikant eller relevant för samtalet, gift med Martin. Din Borgs vice partisekreterare i Moderaterna. Och för att riktigt twista upp det där, så är det ju så att ja, Anna Kinberg Batra är gudmor till ett utav Borgs barnen, så det låter ju väldigt nära.
Detta är case nummer ett. Nummer två,
det kommer inte jag riktigt ihåg, men det var det någon som hon hade
skrivit. De har tagit in en konsult, ja. Mm. Också på ett högt arvode. Och detta i en tid då
det sparas.
Exakt, alla rekryteringar ska noga genomlysas. Sen så verkar det ju finnas en facklig kritik och någon slags arbetsmiljöutredning också.
Ja.
Som handlar om hennes sätt att leda.
Precis, vi hörde glosan igen, toxisk. Och man bara, oj, Märta Stenevi, tiderna är tillbaka. var det toxisk toppstyrning? Det var Märta Stenviglåsan. Här var det nog toxisk ledarstil eller liknande.
Mm, det var mycket om härskartekniker och att hon drev det mer som politiker och inte som tjänsteman. Var det någonting som verkar återkomma också?
Ja, och här är det ju spännande att försöka förstå, för att det är mycket kritik mot Anna Kinberg Batra. Någonting som känns igen är så här, hon gör inga bra medieframträden. Först duckar hon det Aftonbladet som har liksom hittat den här storyn och jagat på, och sen så har DN och TV4 och många andra också följt efter det här, men hon liksom gick inte först och pratade med Aftonbladet, och folk var sura över det. Sen när hon börjar försvara sig, då kommer hon igång med någonting som jag tänker låter lite intressant, på temat jag är inte din pappas eller jag är inte din farfars landshövding. Alltså, du tror att en landshövding, den står bara och klipper band. Det är ju det du tror, Torbjörn Nilsson.
Alltså, tror jag det? Men du menar här att Anna Kinberg Batra satsar på en retorik av jag är en modern och en ny typ av landshövding.
Regeringen ville ha en ny typ av landshövding. Mm. Och det är väldigt tydligt. Och det är liksom, från utsågs ju ganska snart efter att liksom regeringen tillkom, att Anna Kinberg Batra hade fått ett tillväxtuppdrag. Och det här låter ju väldigt Moderaterna generellt. Men skulle man kunna förstå lite bredare som att hon... tillväxt.
Hon skulle utveckla regioner.
Ja, jag förstår. Det finns säkert massa intressant policy och försök till att få till tillväxt och så. Jag tycker det är mer intressant att när hon nämner det så säger ju hon också att det finns någon som är ansvarig ovanför henne.
Ja.
Hon pekar ju uppåt i näringskedjan. Och det är väl egentligen där den här historien blir riktigt spännande.
Ja, innan du får till den här spänningen, innan du vill höja den här nivån, så kan vi bara vara kvar pyttelite i detaljerna. Absolut. För då är det så här, det finns ju en möjlighet att när du säger det ska växa, det ska bli större, då finns det ju en klassisk moderat spöke. Vem är det som är det värsta som någonsin har hänt om du frågar en kommunal moderat person? Nu blir det läskigt. Länsstyrelsen
som kommer med alla sina regler och sin fyrkantighet och förstör alla kreativa idéer för man kan starta lite business.
Företag, kommuninvånare, ingen får ju liksom leva sitt fulla liv, för länsstyrelsen existerar, denna hemsko. Och nu kommer hon där med sin skarpa frisyr, sin skarpa haka, sin mycket tydliga ledarstil. Kanske man kan se här att här kan det bli lite gruff och lite bråk med organisationen.
Tog de inte stämmobeslut på att lägga ner länsstyrelserna?
Jo. Det är det här hon genomför.
Mot partiledningens vilja. Men tänker på en annan sak i det där. Du ska få fortsätta, men det låter ju väldigt likt det Anna Kinberg Batra, det hon är mest känd för, alltså Stockholm är smartare än lantisar. Att hon säger så här, jag är en mycket smartare landshövding än alla andra landshövdingar som har ett mycket mindre viktigt uppdrag och bara klipper band. Man skulle ju kunna läsa in den känslan i det uttalandet.
Det kan man göra. Jag tänkte att så här, det kanske handlade också om vad som är skillnaden på politiker och myndighetspersoner. För jag privat träffade myndighetschefer. Träffar myndighetschefer. Nej, men jag menar...
Du umgås med många GD:er.
Förlåt, det här låter... Vilken äcklig skryt. Eller liksom, det är både så töntigt och så konstigt. Det är inte meningen. Vad jag ville säga, det var inte liksom ett formellt intervju, men då var reaktionen så här bara, jag fattar inte hur en människa tänker sig. Alltså, alla vi som har jobbat i myndighetssverige vet att jäv är liksom, du får inte komma i närheten av det. När det gäller anställningar är det liksom superviktigt. Det är liksom, hon kommer verkligen från en annan ådra. Och då försökte jag säga så här, men en politiker, den vanliga politiker får ju rekrytera sin stab. De får ju ha liksom sina människor omkring sig. Och
förutom Märta Stenevi, men vanliga politiker.
Vanliga politiker. Och då är det ju viktigt så här, någonting, nämligen lojalitet. Och eventuellt så skulle Anna Kinberg Batra med sin bakgrund kunna värdera lojalitet, att känna att hon kan lita på människor, att det skulle vara någonting som hon uppskattar.
Mm.
Och då hamnar två liksom, logiker eller system i clinch med varandra.
Mm.
Det är en möjlighet.
Ja. Man tänker ju då på när Ulf Kristersson blir landshövding, att han kommer ju liksom, på något sätt måste han ju ta med sig Johan Stewart. Och hur ska han nu göra det efter att det här har hänt? Det kanske är därför Anna Kinberg Batra får sitta kvar.
För att liksom, nu är det precis.
Vi pratar alltså om statsministerns särskilda statssekreterare.
Ja. Som har gått vid hans sida sen.
I 20 år i alla fall.
Som en trogen följeslagare. Mm. Verkligen.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det här har ju varit en tanke på liksom, om vi kommer redan till om hon kommer klara sig eller inte. Att så här, ja, är det så här, man tänker lite att systemet ska funka och man vill kunna göra såna här saker själv. Eller andra har sagt så här, gud, varför gick inte statsministern in och typ sparkade Anna Kinberg Batra tidigt? För då hade han liksom så här visat att vi har kontroll över situationen och typ då kan han fortsätta med alla andra rekryteringar som han vill få ut liksom i någon sorts... Liksom.
Men är det bara jag som får sån, tycker lite synd om Anna Kinberg Batra? Alltså, jag menar, det är ju också så märkligt att han gjort felet. Okej, okay, sånt kan hända. Det är ju otroligt dumt, klantigt. Hitta på vilka ord ni vill. Men hanteringen sen, alltså i närheten i den här kretsen, så finns det ju då en vice partisekreterare, Martin Borgs, som är en erkänt skicklig kommunikationskonsult. I den lite mer extended kretsen för människor som dras in i det här, statsminister Ulf Kristersson, så finns det en person, Birgitta Ed, som också är en erkänt skicklig kommunikationskonsult.
Eller Johan Jakobsson som hade uppdraget.
Också en erkänt skicklig kommunikationskonsult. Hur kan de bara inte hantera det här på ett lite bättre sätt?
Men de kanske tänker på sådana som dig som nu sitter och tycker synd om Anna Kinberg Batra, som tänker att om de nu sparkar henne, då kommer det se ut som att Ulf Kristersson har gjort det två gånger. Först när hon fick avgå som partiledare och då om hon får avgå som landshövding. Ja.
Eller så tycker de själva synd om Anna Kinberg Batra från början och vill inte röra vid den här jobbiga frågan.
Men jag tror att människor, jag är osäker på om människor i landet tycker synd om henne för detta, eller om de tycker att det här är korruption. Det här ser illa ut. Politiker typiskt om att fiffla.
Alltså jag absolut.
Jag tror kanske att den känslan ändå är starkare.
Ja, och ett bra exempel på det är ju Mona Sahlin.
Som alltså, Henrik skrev om i veckan. För idag, jag menar, igår.
Mona Sahlin, det finns ju många tillfällen där man som politisk reporter efter ett tag har liksom kommit till det här skedet av att nej, men ska det sparkas på den här personen en gång till? Den personen har gjort fel eller gjort bort sig, men ska alla mobba den tillsammans i grupp igen? Kände man ju med Mona Sahlin mot slutet några gånger.
Kände man så.
Jag.
Det var ju inget som ändå hindrade dig från att skriva en väldigt hård och
kvinnohatande text.
Text när hon släppte sin bok.
Nej. Om hur... Men ens uppdrag är ju från läsaren och man måste vara läsaren trogen.
Men du mådde dåligt medan du gjorde det.
Nej, det gjorde jag inte heller. Men det finns ju efter ett tag också den känslan. Men jag tror inte det fanns hos svenska folket. Den kommer i alla fall senare.
Får jag säga att böcker, det är ju heligt för den här personen, herr Nilsson. Herr Nilsson vill ju veta saker i böcker, få riktiga beskrivningar. När herr Nilsson inte får det blir herr Nilsson väldigt rasande. Då struntar herr Nilsson i om tidigare positioner tryckt och pekat mot den personen. Han kanske deltar i ett sånt narrativ. Så. Nej, men så här, på riktigt, drevet, det är ju någonting som händer i stunden i nuet, och då kan vi ju alla journalister också ibland känna oss som medmänniskor och känna att så här, nej, men nu är den här den svagare personen, och egentligen borde vi titta på Ulf Kristersson. Sen finns det en extra dimension i det här, för det, Du vill komma. Okay.
Jag kände bara att jag måste förklara den här Mona Sahlin-historien.
Mm. Och får jag säga så att då är ju liknelsen jag gör är ju att Gommer Anna Kinberg blir nu Moderaternas Mona Sahlin.
Men precis. Mm. Och det är ju en relevant fråga. Och den text jag skrev när Mona Sahlin hade kommit ut med ytterligare en bok var kanske hård. Men den byggde ju på att jag hade ringt människor i hennes närhet som sa att hon var en, att hon ljög och att man inte kunde lita på henne och att hon hade förstört deras liv och att de var helt trötta på att hålla på och städa efter den här personen.
Och så det är inte bara, du räddar inte en person genom att säga typ så här, inte ge henne uppmärksamhet, utan det är nästan så här, den här människan är så problematisk, så toxisk, så giftig att vi måste lysa på det här problemet.
Nej, det här fallet handlar väl om historieskrivning. Alltså hon kom ut, det här var ju efter att hon hade då tvingats avgå andra gången. Och skrevs ju väldigt mycket, det gjordes liksom stora porträtt. Och hon, som jag tolkade det, hade ganska mycket valt ut ett antal journalister som gjorde det som hon väl kände förtroende för.
Ja.
Och det var, jag brukar ofta ta upp det där som exempel att man borde ha det som undervisning på journalisthögskolorna för att säg att det gjordes kanske 5-6 år jobb om henne. Alla var helt olika. Det var ett väldigt så här inkännande porträtt i DN där Matilda Gustafsson försökte förstå Mona Sahlin som var jätteintressant. Sen var det David Bas i Expressen som gick dit och bara ställde så här stenhårda frågor som att det var liksom en så här brittisk, ni vet,
ansvarsutkrävande.
Ja, mm. Och hon, där hon kom av sig helt och var så här, nej men jag tänker inte svara på det.
Just det.
Och sen så Torbjörns, jag minns inte de andra, men de var väldigt olika. Men ska vi ändå prata om Anna Kinberg?
Ja, för jag menar ju någonstans, alltså frågan som Henrik väcker är hon en ny Mona Sahlin? Blir ju besvarad, det är det jag vill med min jämförelse, egentligen av människorna runt omkring henne. Och i hur de agerar nu. Är det värt att ställa upp för Anna Kinberg Batra igen? Tar de liksom den striden? Och de människorna är ju högt uppsatta moderater och sist men absolut inte minst statsministern själv. För det är ju statsministern som har utsett henne och det är... Hon är hans företrädare på partiledarposten. De har jobbat nära ihop. De känner varandra sedan ages. Vad kommer han göra för henne i det här skedet? Det är ju det spännande. Och hur påverkar det honom?
Häromveckan var jag inne på Enskilda gymnasiet som är en jättefin stiftelse, friskola i Stockholm. För att titta lite för det här
sidan. Okay, yeah.
Och då, det var efter att, alltså för gud, så himla, så onödigt långt sådär. Det var efter att Riksbankens, Handelshögskolans rektor sa att ett av hans barn gick där. Så kände jag så här, vad är det här för skola? Och kommer det vara mina barn för problem för att de inte har gått där? Så då var jag inne och kollade. Då hittade jag en intervju med Anna Kinberg Batra som har gått där. Där hon pratar om att, men jag skulle ju bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Och det där har jag hört henne säga i andra sammanhang. Och det känns som att det sitter väldigt, väldigt djupt i henne att hon skulle bli det och hon fick inte ens prövas i val. Hon tänker liksom inte kasta in handduken när hon nu har flyttat in i det här, heter det slottet, palatset.
Tessinska
palatset bredvid slottet. Mm. Och nu är hövding. Då, det är liksom... Jag tror att hon känner att hon som en lite Hillary Clintonsk, liksom, det här är min tur. I'm with her.
Nej, men det finns ju de som säger att så här, det finns ju en viss bitterhet hos Anna Kinberg Batra. Och vad ska hända om det här händer igen?
Det är väl inte så konstigt att, nej, det finns en viss bitterhet.
Nej, och då liksom, skämtsamt så här, oj, hon kommer att radikaliseras, hon kommer bli galen om det här händer igen. Eller versus bara så här, typ, vi har fortfarande ett praktiskt problem. Vad ska vi göra med henne? För om vi sparkar henne, då blir det ju elefantkyrkogården.
Mm.
Eller så måste vi övertyga henne att själv sluta och då måste det kanske finnas någon plan. Eller liksom, vart ska hon vara? Och det blir ju ändå någon sorts, kanske en hederssak eller en vänskapssak, men så här, typ, en för detta partiledare. Hur kan den hanteras?
Tänk om hon bara hade liksom stannat i de här tv-programmen och varit älskad av folket och sluppit den här vändan. Men i alla fall, jag råd mig igår med att kolla på andra landshövdingar som andra har tvingats exempel. Avgå eller suttit lite i klistret. Och det finns ju en lång rad som man kanske kan lära sig lite av. Skulle ni vilja att jag berättar om dem?
Jättegärna.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
En är ju, som jag tror många, som kanske är mest kända nästan, är Marianne Samuelsson.
Ja.
Tidigare miljöpartistiskt språkrör.
Mm-hmm. Här finns det en koppling, kände jag.
Landshövding på Gotland, där hon beviljade dispens från strandskyddet mot handläggarnas vilja för att behålla viktiga näringslivstoppar på Gotland. Låter ej så miljöpartistiskt.
Nej, men det är en riktig föregångare till det här moderna landshövdingskapet.
Vågat
driva tillväxt.
Miljöpartiet har haft en annan landshövding, Håkan Wåhlstedt, som var partisekreterare en gång i tiden. Han satt inte särskilt länge. Han hade stulit vin ur representationsförrådet. Det fanns en diskussion om att han inte närvarade särskilt mycket på jobbet. Han hade ju också varit ledig under väldigt många år och tagit hand om sin son och sin far. Och pratade då i intervjun om att han lärde sig om livet av en 85-åring och en 5-åring. I det här fallet slog faktiskt andra landshövdingar också larm, kan man läsa i VLT, och sa att Håkan Wåhlstedts sätt att sköta det här skapar problem för oss alla. Han sa dock...
Väntar vi på nu att det ska komma en sån landshövdingekommuniké?
Möjligen. Han sa dock att det här inte stämde och att han ofta fick beröm av andra landshövdingar när han träffade dem. Maria Sinn.
Sigvard.
Ja.
Det är kvitton, va?
Det här är ju en person som jag inte minns. Jag vet inte när han var landshövding. Men som, man, som olika kollegor alltid pratar mycket om. Minns ni Marias insikt?
Klipp och klistra.
Han verkar ha varit emot offentlighetsprincipen. Eller han tyckte inte att man skulle liksom kunna begära ut hans kvitton och se vad han hade gjort. Så han klippte bort. Han hade kvar summan och platsen eller liksom butiken, men inte.
För jag bara säga, men Maria Sinn, det var ju en annan tid också, men jag som höll på med nyårsrevy, då åkte man ju kolla på andra, och framförallt åkte man ju till Örebro. Hjalmars nyårsrevy. Det var så elaka mot den, och du vet, kan du förstå att det var 90-talet, då kanske man skämtade om folks längd, man skämtade.
Var han kort?
Han var kort.
Han var jättekort.
Jag tror att det var mycket så att folk gick in på, du vet, knäna. Och så här, typ hade en galen frisyr. Okay. Och bara,
med
en stor sax och var en sån supersax, så att det var som ett dagis, en sån dagissax.
Han verkar också ha fakturerat dubbelt för olika saker. Om han ordnade en fest så fick liksom flera olika aktörer betala samma faktura. Det var mycket kreativ kvittohantering här. En annan kul historia är ju Maggie Mikaelsson som var i Jämtland. Hon blev ju bjuden på älgjakt av SCA, skogsbolaget. Sköt 2 älgar, hade ej jaktlicens. Det tycker jag ändå var skickligt av henne.
Eller vad säger du någonting om dumma älgar?
Strax därpå fick också jaktlaget en extra tilldelning på ytterligare 5 älgar. Hon dömdes för i tingsrätten för, vad heter det? Det heter inte,
mutbrott
dömdes hon för. Och för att då ha jagat utan licens. Friades sen i hovrätten och fick tillbaka sin post. Hovrätten och högsta domstolen faktiskt, Christer van der Kwast, överklagade till HD. De tyckte att det här ingår i landshövdingens uppdrag, att man ska vara ute, träffa representanter för näringslivet, att man får en middag eller så.
Vad hände med älgarna? Fick hon behålla dem? Det står inte
i, de artiklar jag läste, men Svensk Jakt bevakade detta väldigt hårt.
Hon var ju, alltså alla du tar upp här är ju tidigare politiker.
Hon var ju vänsterpartist, va?
Precis. Mm. Vi ska väl säga det också, att alla landshövdingar är ju inte tidigare politiker.
Men det... väldigt många, om du kollar på den nuvarande listan.
Absolut.
Ja, nu försöker jag tänka på någon landshövding som inte är det. Men
jag tror att vi gick igenom det vid något tillfälle och kom fram till att det var två eller tre som inte var
tidigare. Nu, förra polischefen är ju till exempel. Men jag har två exempel till. En Mats Hellström var mycket berusad på en mottagning på Gröna Lund där han också skulle hålla tacktalet som enligt flera var obegripligt. Jan Björklund bland annat uttalade sig om hur pinsamt detta var, även Carl Cederschiöld, det gamla borgarrådet. Han förde en fråga från DN, Mats Hellström: hur skulle du beskriva din grad av berusning? Beskänkt, jättefull eller på sniskan? Han svarar, som efter en normal festmiddag, jag var inte på sniskan. Och sen skyllde han på att han hade varit väldigt trött och så skulle han hålla det här talet och han hade tappat bort sina papper och han hade kanske inte sina glasögon. Det var många omständigheter här. Göran Persson, som då var statsminister, sa att han stöttade honom fullt ut och sa att det är en personlig tragedi och det här behöver vi gemensamt ta ansvar för.
Hellström kom ju också från arbetarrörelsen, precis som Sigvard Marjasin. Ja, kan ju ha haft med saken att göra.
Mitt sista exempel, Kerstin Wallin, hon, vet du, hon var i Värmland, Henrik. Hon tog över efter en älskad värmländsk landshövding som jag inte minns namnet på. Han var tydligen, alltså verkligen älskad, och hon kom in, kunde inte leva upp till. Vi pratar typ tidigt 00-tal. Hon gick i alla fall. En av de första sakerna hon gjorde var att vara med och fira första maj. Och då blev näringslivet vansinnigt. Och,
för de hatar yttrandefrihet.
Det var ett antal personer som... Ja, men hon fick mycket kritik. Och efter ett år blev hon istället GD på Glesbygdsverket.
Men,
det är de.
Det fall som ändå kanske är mest likt Anna Kinberg Batras är ju lite längre tillbaka i historien. Om ni är intresserade av Yngve Holmberg.
Vem är inte intresserad utav Högerpartiets, Allmänna valmansförbundets, Adelpartiets?
Alltså, Yngve Holmberg, det är det här som Thomas Rönnberg skrev till dig på internet.
Jag har fått säkert 15 mejl om att jag behöver skriva om Yngve Holmberg. Och här kommer det i muntlig version då. Yngve Holmberg var ju partiledare för Högerpartiet. Det var han som döpte om dem till Moderaterna. Det kanske är hans mest famous insats. Det gick däremot uruselt. Alltså, han försökte sy på någon slags tidig nya Moderaterna-grej. Han döpte om partiet. De målade loggan röd.
Typ 68 gjorde de det här, eller?
Precis. Och sen så skulle han då vara charmig i tv. Alltså hela den här. Att han skulle likna Kennedy. John F. alltså.
Det var
Kennedy.
Den, ja. Nu började det.
Det gick kass. Och här finns det ju vissa likheter då. Med Anna Kinberg Batra. Det blev interna bråk. En jättekänd stämma i Farsta. Gösta Bohman utmanar och vinner. Så Yngve Holmberg blir först köndetrösad av oppositionen och sen av partiet. Oppositionen, om ni tillåter den utvikningen, för alltså det säger något om nivån av liksom driftkucku i politiken och hur riktigt under isen Högerpartiet var. Paria, verkligen. 1968 så försökte man alltså lansera Holmberg som finansminister, kandidat till en ny borgerlig regering. Och då svarade Tage Lander, som befann sig i en gymnastiksal i Karlstad: nog för att Sveriges ekonomi är god, men så bra är den inte att den tål Yngve Holmberg.
Och
då, när han sa det i den här gymnastiksalen, så råkade en fotograf ramla av från en av ribbstolarna som han hade klättrat upp i för att få bra perspektiv. Varpå Elander fortsatte: ja, man kan bli rädd för mindre. Det var liksom så allvarligt. Palme då, som ju inte var snällare än Erlander, gick omkring mer liksom till vardags och sa: vilken statsrådspost är så oviktig att den kan överlåtas åt Yngve Holmberg? Och det här är då partiledaren för Högerpartiet. Och Sten Andersson, som var partisekreterare i Sossarna, han har efteråt vid flera tillfällen sagt att allt gick väldigt bra för Yngve Holmberg fram till att han själv började tro på att han var Kennedy. Och då gick allt åt helvete. Alltså Aftonbladet hade en sån stor kampanj där man fick, där de tryckte hans ansikte och så fick man rita en mustasch.
Förlåt, Hitler-skämtet från liksom alla dagisbarn.
Ja, det gick verkligen inte bra. Och när de till slut då, partiet också hade kickat ut honom, till storyn där i partiet hör ju att på partihögkvarteret så har man ju porträtt av alla tidigare partiledare. Yngve Holmbergs porträtt sattes aldrig upp under efterträdaren Gösta Bohmans, vad var, 10 år eller något sånt drygt som partiledare. Det kom aldrig upp, utan först när Bohman hade avgått och fått upp sitt porträtt, då sattes det upp ett porträtt på Yngve Holmberg på partiet.
Men alltså, blev han landshövding eller vad?
Jajamensan, sosseregeringen fick ju då ta hand om Yngve Holmberg och de gjorde honom till landshövding i Halland.
Supermoderat län.
På den här tiden så var det så att landshövdingen var ordförande i länens företagarföreningar. Som jag förstått det så var det då en del i att skicka vidare tillväxtstöd av olika slag från statlig nivå. Det första problemet blev att Yngve Holmberg tog in hustrun Marianne som konsult i Hallands läns företagareförening.
Någon han kan lita på.
Sen beviljade de 150 000 till ett bolag utan att någon annan var närvarande vid det beslutet.
Ibland för effektiviteten så måste man runda saker.
Exakt. Kommerskollegium granskade och kritiserade.
Det är sossedrev. Fortsätt.
Och sen blev det då årsmöte i företagareföreningen och då blev det ordförandestrid. Så den här scenen från Farsta några år innan, där han stod mot Gösta Bohman i partiet, den upprepas fast då i mycket, mycket, mycket mindre form. För att det finns en stor grupp i företagareföreningen som är vansinniga. Och det här är liksom en offentlig grej, för första årsmötet kajkar ur. Det blir kaos. Det som hände sen, och som också kanske har vissa likheter, var att en av fackklubbarna på Länsstyrelsen i Halland larmade offentligt om att det var usla arbetsförhållanden. Och det här handlade bland annat om att det visade sig att chauffören, eller flera chaufförer, hade enorma mängder övertidstimmar. Alltså på den här tiden så, det kanske är så fortfarande, så fanns det en chaufför som körde runt landshövdingen. Och inte nog med att Yngve Holmberg av regeringen direkt hade begärt en ny bil, en Cadillac Calais av årsmodell 1971, utan det visade sig också att chaufförerna hade kört extremt mycket, väldigt många övertidstimmar. Och när de började titta på det här, eller det visste ju personalen, så handlade det inte minst om att de hade skjutsat runt Marianne, hustrun, på stan när hon skulle till frisörskan eller handla eller göra olika typer av ärenden. Och, eller när de skulle bara på någon privat middag eller så. Och det saknades också verifikationer för kostnader för upprustning av landshövdingebostaden. Så det lokala facket på Länsstyrelsen skickade brev till kommundepartementet att Riksrevisionsverket skulle genomföra en extern granskning av Holmbergs sätt att leda myndigheten. Det gjordes också. Riksrevisionsverket kritiserade Holmberg. Holmberg sa i tidningarna att allt var den centerpartistiska riksdagsledamoten Alvar Anderssons sätt att kuppa bort honom från landshövdingeposten. Och till slut så var det här en för stor problem för alla involverade, inte minst regeringen, som ju bara hade försökt vara snälla mot moderatledaren som blivit avsatt honom. De hade mobbat jättemycket förut. Så han utsågs då till konsul. Och inte konsul, liksom, det är ju ett diplomatjobb. konsul inte vart som helst. Eller. Jag citerar nu Hugo Hegeland som var en moderat riksdagsledamot, mörkblå, proper här med fin penna. Minnesvärd är utnämningen av Yngve Holmberg till generalkonsul i Houston 1978, det vill säga i Texas största stad. Man kanske tänker sig att Sverige har inte jättemycket viktiga business i Houston. Men dit skickades i alla fall Yngve Holmberg. Tror ni att det gick bra där?
Nej.
Nej.
Nej, det som hände i Houston var att Holmberg tog emot lite pengar. Anklagades och åtalades för mutbrott och dömdes för det. Ja, så att det är ju, det finns andra tidigare moderatledare som har haft problem att rätta in sig i ledet för att göra de här statliga hedersuppdragen.
Nej, men då kommer vi ju tillbaks till Anna Kinberg Batra. För det jag tänker så att nu blir det ju liksom lite stormigt. Stödpartiet har börjat säga någonting. Vi har inte hört för Kristdemokraterna, som ju ändå formellt sitter med Erik Slottner, den ansvariga ministern, om de kommer vilja bråka, kanske ha åsikter om etik och moral eventuellt. Eller liksom kanske Liberalerna som vill ta upp frågeställningar också. Men det finns ju också den här, för att prata amerikanskt 70-tal, alla presidentens män.
Just det.
Ja, i klassisk journalistfilm om Watergate. Då är det ju en som säger det här, typ att presidenten har gått ut och sagt så här, nu ska vi sparka den här legendariske
FBI-chefen.
Ja, Hoover. Mm. Och då går han ut och breakar den här storyn. När det är ute, då är presidenten så här bara, men fuck, nu kan jag aldrig sparka honom. Så nu måste jag istället gå ut och säga, han är FBI-chef på livstid. Jag är inte kontrollerad av dumma media och lyssnar på dumma små grupper, utan jag bestämmer. Så på det sättet...
Du tänker att SD räddar kvar Anna Kinberg Batra?
Det finns ju ett sätt. Så här, vem ska man säga? Så här, vem ska styra? Ska Sonesson, som varit ute och kritiserat allt?
Eller ska 25
okända sverigedemokrater?
Precis, det är svårt att till och med säga deras namn utan att snubbla över deras obetydlighet i munnen. Men Peter Wennblad är ute på Svenska Dagbladets ledarsida. Ska man lyssna på honom? Allting liksom...
Du är Ulf Kristersson nu.
Ja, man säger,
och ska fundera på, är det jag som bestämmer eller alla de här andra
precis.
Människorna?
Jag kanske skiter i det här. Det finns någon annan situation här. Samtidigt, det har ju hänt en del andra saker i Sveriges politik just nu. Könstillhörighetslagen kanske brände en del politiskt kapital eventuellt i Moderaterna. Om man nu, för liksom Sonesson var ju på första så här, okej, först ska du, barn ska byta kön, nu ska korrupta liksom toppkläggare få behålla jobbet. Ska han ta fighten varje gång med den här populistiska delen, eller ska han bara liksom ge upp någon gång? Och jag kommer ihåg tillbaka till när könstillhörighetslagen precis hade röstats igenom, och liksom vi var inne på så här, typ, vad betyder det här? Är det här någonting, en blipp i regeringens liksom, vad som händer med deras politik, eller betyder det någonting? Och då hade ju också Erik Nilsson, vår kollega, varit ute med en artikel som sa att tog SD detta som intäkt för att om man får runda regeringen på det här sättet, då kanske vi kan gå vidare med gårdsförsäljningen som Kristdemokraterna i regeringen verkar liksom hålla tillbaka.
Jag tycker det, alltså, jag måste säga att jag tycker att det är en lite konstig, alltså att SD går ut nu och säger så här, det är Moderaternas fel om vi gör det här, för nu har de valt att gå förbi oss. De sa ju redan från början när de skrev Tidöavtalet att de skulle göra så. De organiserade ju också utskotten för att ha majoritet i flera utskott, så att de skulle kunna göra det. Så att de nu vill på något sätt göra det där till en konsekvens av Moderaternas agerande, det tycker inte jag är helt, det är inte helt ärligt.
Det är inte alltid ärligt.
Politiken är inte alltid
ärligt. Nej, jag är chockad. Men då får jag säga, vet du vad politiken också kan vara? Den kan vara lite rolig. För då vill jag säga så här, när allt det här kaoset händer och man tänker sig regeringen, och då har vi liksom inte ens kommit till Anna Kinberg Batra, så kommer en annan riksdagsledamot upp och viskar till mig precis efter voteringen är klar. Fett Spotta och sprit, det är vad den här regeringen bråkar om. Och kan ni gissa vem det var? Och vi får göra det som ett blind item. Får ni en känsla av vem är det som är?
Var det en riksdagsledamot?
Jajamensan. Någon som kanske är lite, kan vara lite vulgär, kanske lite omdömeslös. Eller bara härlig.
Det finns det väl gott om i riksdagen.
Var det Annika Strandhäll?
Nej.
Nej, hon var inte där.
Nej, just det.
Det var det enda skälet. Annars hade hon verkligen kommit fram och gjort en imitation utav liksom någon grotesko variant utav Stefan Krister Buskis, absolut.
Nej, du måste avslöja det här.
Okej.
Kommer inte bli landshövding.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.